skägget, det var rödbrynt och håret med, stod som en torv i kringen och han hade brukat bära på en sågbock och en såg utav en böjd en och så ett blad i det där, en sån här båg. Gick han ikring och frågade vill han vet ett sågade. Och sen hade han lite affär han gjorde. Han var händig, han gjorde snusdosor.
Jippa.
Och utan näver. Och då sa vi att Svenberg var ett par Svenberg för dem. Att han suger 10 för en del och 20 för en del. Och 30 för dem som är slipade spelglas i botten på. Och de är så starka. En gång skulle de över i alla tapper med ett höllass, men dosa och höll.
Ja. Det var starka saker.
Det var starka saker. Och den där gubben, han hade i alla fall något inom sig. Han ville se kyrkor, den ena större än den andra. Och jag såg, han måla av en del akvarell. Och jag såg in på ett utedass hos Karl-Sjöter-Husen. För de talade om att han hade målat, att han hade förgjort en del. Och den var så fantastiskt bra. Så jag sa åt han att Husen att ta för adelinnet där. Och häng den in från glas och ram. Det ska göras, sa hon då. Och han var naturligtvis en här stackars krake. Det var nog synd åt den. Då tävlade han, var ju från Kärsta. Och då, men här har han varit så mycket i Visåken så sen processade jag om den. Visst och Kärsta skulle ha den. För ingen ville ha honom.
Nej,
för det kostar pengar, så är klart.
Han skulle ha understöd.
Understöd då. Men till sist så blev det Visst som blev den tittade hand om honom. Och då gick han ikring i stugorna och då ville han baka munk, sa han. Det vet du vad det är.
Ja, sådana här slags flottyrkokta.
Ja, nej, det var egentligen plättar bara.
Jaha.
Som man kallade för det. Och då hade han med sig lite flott och sånt där. Och sen fick han då vill han ha mjöl och mjölk. Så vispade han ihop det där och stod där och vakade. Sen åt han.
Så det var för egen del som han skulle
och den där stackars Svenberg, han gick den ena kyrkan där. Men så han hört talas om Storkyrkan i Stockholm. Och det skulle vara något märkvärdigt. Och han for dit flera gånger. Och de tog honom där för de trodde att han att det var en galning. För att han såg ju inte klok ut, det klart.
Mm.
Och då skickade de hem honom. I en finka fick de åka på den tiden. Då kom han hem i en finka till Visst. Var gång han hade varit. Det var ju synd åt honom. En gång han kommit så långt som han var i närheten av Storkyrkan. Då tog polisen honom. Han fick aldrig se
stackare,
den.
Stackare, kom han aldrig in?
Han kom aldrig in och fick se. Den där kyrkan hade drömt om i sitt svaga tillstånd. Det var ett öde.
Det måste vara varit bitet för honom.
Ja.
Gick han och lodade hela året om eller bodde han?
Nej, han bodde sen på blev han fast bostad här i Odronshemmet. Men det är ifrån de andra han ut. I bygden.
Ja.
I blodet på honom som gjorde att han ville vandra. Så han dog ju där så småningom.
Ja, när var det ungefär?
Ja, det där. Jag minns ju honom för en, vad ska jag säga, för en 70 år sedan.
Åh, så länge sedan. Ja.
70 år sedan, då var ju nära 10 år.
Ja, visst.
Och då kommer man ihåg ganska bra.
Ja, just.
Jag kommer ihåg sedan jag var 3 år.
Är det möjligt?
Mycket väl kommer jag ihåg det.
Ja. Vad är ditt första minne?
Mitt första minne, det var jag 3 år. Det var till en jul, då hade jag fått en slags sjömanskostym eller vad det var som var så vacker. Det var blå med blanka knappar när jag hade tagit på mig. Och så fick jag en kopp, det var choklad vi drack. Och det var en, jag fått en stor kopp, det stod en snäll gosse på den.
Ja.
Och så slog jag ut choklad på mig.
På den fina sjömanskostymen. Ja,
och jag var så ledsen. Och så sa jag, minns jag, att det torkar nog pappa, sa han, för han tog mig knä. Ja, det gör det, du sa han. Det här syns inte ett dugg, ska du få se när det blir torrt. Så fick jag ömsa, kommer du ihåg, du tog av mig den där och ömsa på mig en annan dräkt, någon väst med en massa knappar på, så ett par byxor då. Tänk, jag kommer ihåg sånt här.
Ja.
Ja, min mamma, hon brukar säga, hon kom ihåg när hennes morfar här i Visklocka eller Vissel begravdes. Hon var 5 år. Hon var instängd i ett rum. Det hade glömt. Och då kom till dörren och slog igen om henne. Hon kunde inte komma ut. Hon skrek så alldeles förfärligt.
Ja.
Och så kom hon ihåg när hon fick sin första abbesebok utav sin morfar. Det var när Klocka eller Vissel. Och han var född 1789.
Ja. Det måste vara i början på 1800-talet.
Ja, det var det.
Var det på samma
ja, då var ju han var ju, låt mig se. Han dog väl 1854 eller något. Och då var hon 5 år, ja det var det. För hon var född 49. Så då var hon 5 år.
Gick hon i skola för Salmoni då? Det måste hon väl ha gjort?
Nej, hon var från Östra Harg. Hon gick i skola för sin morfar, sin far. Han var skollärare och klockare.
Jaha.
Så den gick
så
hon i skola för.
Då.
Nej då. Men hon var hos sin morfar här och hälsade på ibland. Mm. Och hos sin morbror, han som arrenderade Hovetorp.
Jaha.
Där var hon.
Det var en visslare också.
Ja, det var det. Och hon talade om att drängarna fick stekt sill och potatis var morgon.
Ja.
Och tyckte det var så gott för vi gick ner och smaka på det. Jo, då blev hon instängd där. Men så fick hon sin arbetsbok när hon var. Då var visst bara 4 år. Ja.
Det var ett försigkommet barn då.
Ja, det var hon. Och då grät, för det var ett ris och en tupp. Ett ris där också. Och till det. Och grät så förfärligt för henne. Och då sa hennes morfar åt henne: tyst Hilda, du ska lära dig läsa i den här istället för att skrika.
Ja.
Ja, det var tidigt.
Ja, det har funnits många original här på.
Oh, det är många. Många som gick här.
Jag som var anställd, jag berättade något roligt en gång om den här agronomen som kom och skulle söka tjänst och träffade på.
Ja, det var ju befallningsman var han, ja. Befallningsman, ja. Det var såna där stollar jag hade på herrgården för det fanns alltid. Och det var befallningsman Olsson, en jätte var han på resten. Han var så stor och stark så. Han kom hit och sökte platsen för den var ledig. Och då gick han förbi vebon där uppe och hörde någon hög ve. Och det var en de kallade för pis. Vepis kallade de det gubben. Och den han var inte riktigt klok. Och då frågade han honom om han var Insulander bodde. Det var direktör Insulander, han skulle vända sig till honom. Och den här Adelkraft hette gubben som stod hög ve. För honom var Bjerka Säby, det var hela världen. Han har inte varit någon annanstans. Det var hela världen. Och Insulander, den kände naturligtvis alla människor, trodde han, varifrån de kom. Så han trodde att befallningsman också drev med honom. Så han frågade, vet ni, jag skulle fråga var direktör Insulander bor, sa han. Dra åt helvete, sa gubben. Och han tänkte, det var rätt förskräckligt, vad är det för människor här? på det här stället. Vi kan ge till stallet, han är förbi där, för han är förbi. Och där hade vi en stolle, han var helt stolle. Han hette Lungbom. Och den han kunde stå och skratta. I 10 minuter. Och den han brukade, han gick kring och tiggde. Kan jag få möjligtvis 25 skilling till köpet med lite snus för, sa han. Det var hans hälsning när han kom in i stugorna. Och han, då frågade han honom, och han bara ställde sig med det fångrinet en lång stund, så han tänkte att vad i all världen har jag kommit till för en plats. Men jag fortsätter väl. Då möter han en gubbe som sitter bakfram på en oxe. Och den har ett åkdom efter sig. Och den heter Oxpär. Och den har satt och red på oxen baklänges för det att han hade en sån här en slags tistelstång eller vad det heter, som var en pinne som höll till det där, och den där brukade hoppa ur ibland. Då skulle han sitta säkert med den pinnen och hoppa ur så han kunde sätta dit den igen. Istället för att laga och göra det ordentligt, så satt han bakfram på oxen och studerade den där pinnen som guppade upp och ner och tänkte, när faller den där ur så kan hoppa ner från oxen och sätta dit den igen. Och då tänkte Olsson att nej, den där frågade inte en gång, för han är ju så helt, ser så helt tokig ut. Utan han fortsätter, och så småningom fick han väl vara ett på direktör Insulander och fick platsen.
Det var en modig man som vågade stanna i alla fall.
Ja. Kan du slå igen ett tag? Jag skulle berätta om...
Jaså?
Det var en gubbe här som heter Gustav Boman.
Så,
han var också inte klok. Riktigt.
En dag på cirkus 1805.
Och han var mycket vinnögd, och så gick han och nystade över tå, som vi sa. Och de kallade honom för mycket så är, för det att han så ut man skulle stå och sikta. Och då när de mötte honom så gjorde de tecken att vi skulle ha en bössa. Och då var han alldeles vetlös i risken. En gång då läsbarnen gick förbi där han stod, nämligen i en grusgrop där borta, och knackade sten. Där fick de göra sådana där original som inte var kloka än det. Och då gjorde de sådana här tecken som vi skulle lägga hand. Och då var han så arg, jag sa, gå med till kyrka, sa han. Och han gick med läsbarnen. När han kom fram, det var kyrkoherde Johansson hette han, Adolf Johansson. Då sa han till honom, jo, jag skulle tala om för kyrkherren att läsarbarnen inte får gå till träsk för mig. Han vände bak och fram. Ja, det var ju tråkigt, sa han då. Hur ska vi göra med det då? Kan inte Gustav stå kvar i sin grop och knacka sten när de går förbi? Ja, de får inte vara tillfreds för mig, sa han. Adjö, och så gick han. En gång hade det varit ett åskväder. Åskan har slagit ner i lugnet ett torp här borta. Och då mötte han befallningsman Olsson där han. Som fick platsen här. Och då, när han kom mitt för honom, så stannade han och sa, god dag. Var det inte fan att Oskar slår ner i lugnet och inte tände på ett jävla dugg? Adjö.
Ja, den här inspelningen har vi gjort i Kvarntorp i juni 1972. Och det vi hörde, det var Samuel Göransson som berättar lite grann om original på Bjärka Säby som han mött eller hört talas om. Ja, nu kommer en inspelning som vi gjorde på Humpen den 4 juli 1972. Vi hade besök av Ella och Per Herrström, och de berättar en hel del om sina öden och äventyr under åren. Bland annat så har Ella en hel del synpunkter på den moderna sjukhusvården, som hon drabbades av vid ett besök på regionsjukhuset där i Linköping. Per har varit rättare och befallningsman på Hovetorps gård under en lång följd av år.
Det var en osthållare och en major som kom in i Hovedorp. Och då frågade jag om vi ska ha ett forum över Hovedorp om det blir mobilisering. Och då så sa jag så här att jaha. Men skick inte hit några långhåriga och skäggiga, sa jag. För de kommer aldrig in för dörren här i alla fall. Om jag lever och är här så kommer de aldrig in. Men så var det nu en dag, då kom det in två. Det var en kapten och en major. Och jag förstod mig inte på gravbeteckningen. För det var så lustigt på axelklaffen. Det var som påsida band. Och de pratade och i den där stilen. Och resten det var så sa jag, och förresten, vad är ni för något? Och då sa den ene att jag är högste kugge för det här. Och så sa jag, som fint folk har kommit in här i det här huset. Och vad är han? Då sa jag, det var en liten en som var den. Han är kapten. Ja, så på det sättet. Men sedan ene majorn och rusthållaren när de var, då sa de sista här när de gick och var med katten jag har. Ja, ni kunde ha tagit med er kilo ström in till katterna. För rostollarna visste att vi hade mycket katter. Och då skrattade jag åt det. Men söndagen därpå, då kom rostollaren och hade ett helt kilo ström in till katterna. Och jag sa åt den där majorna att ni tillåter att det ser ut så där dana med långt hår och skägg och sådant. Och då svarade han att det är regeringen som bestämmer det. Och då sa jag, det är regeringen som jag inte vill ha spötta på. Så jag kan inte begripa, sa jag, att inte ni säger till eller styr med det. Så de klipper åt sig håret och rakar sig. För att jag sa åt majorn att jag ska i alla fall gå ut. Och det sa han med. Att jag skulle gå ut med en sak som rakniv och rakade om vi skulle komma in.
Det är bra.
Ja, men hade han inte ställt upp dem sen på kvällen?
Och sen när de ställde upp på morgonen därpå när de hade varit hos oss. Så sa majorn åt dem att det är inte lönt att ni tänker att gå in i Hovedorp. Som har långt hår och skägg. För ni kommer inte in där i alla fall.
Jag fick se inläggningsboken att du skulle läggas in på den 24. Har du legat där in och hur var det på avdelningen?
Ja, jag kom dit. Jag hade lagt på att det var reserverad plats den 9/6 och jag kom dit 10:30. Ingen tog emot eller något, utan jag gick till en sekreterare och bad hon mig att jag skulle vänta i ett väntrum, och det gjorde jag. Och då var 10:30. Och mat fick jag. Det var det vid 12 eller något. Och då frågade jag dig om jag ville ha kaffe eller te till maten, men det sa jag att jag ville ha pilsner. Och då sprang flickan bort och frågade någon vem det var att jag fick pilsner. Och frågade om jag använde det. Ja, jag tar det till på middag och kväll. Och då åt jag. Och sen var 15:30. Och då kom det någon kandidat först. Och då bad jag skulle följa med bortåt. Ja, och då fick jag sätta mig där. Då sa jag att, då, och så kom det en flicka också och sa sig så här, fråga om jag visste vem sängen var så stod i korridor. Och då sa jag, nej det vet jag inte, sa jag. Men, och sa, det är fru Hellströms säng som är där. Ja, sa jag, det, ja, inte jag vet att det är min säng, men vill ni ligga inne så får ni, sa jag. För jag tänker mig inte lägga mig där i alla fall, för jag ska åka hem nu, för då var klockan 3:30. Så jag ska inte ligga här. För det var fullt av karlar som stod i korridoren. Skulle jag ligga där då? Också i korridoren då på natten, men det gjorde jag inte. Så kom det en äldre sköterska, en var människa var det. Och då frågade jag om jag fick låna telefon. För jag fick ringa hem. Min make var inte inne och inte var åka inne heller. Men så tänkte jag på Tage, han är på Olivetti. Och då tänkte jag, nu ringer jag dit. Och då frågade sköterskan hur i all världen jag har kunnat komma ihåg allt detta telefonnummer. Och då svarade jag att det ser huvudet har han med mig vart jag är i alla fall. Och så åkte jag hem, för jag stannade inte där.
Men tyckte de inte det var förärligt att du reste därifrån då?
Ja, det vet jag inte vilket, för att den doktorn som jag skulle ha, han fanns inte där. Och en annan läkare var där. Och hon sa inte ett ord åt mig och då.
Var det en kandidat tror du som skulle undersöka dig? Var det en underläkare?
Det var en läkare, hon, en dam. Ja. Och hon var läkare. Och hon var under doktor Järnholt.
Ja.
Ja, just det. Och, men hon sa inget åt mig, men jag såg henne. Och då var det en annan tant som sa sig så här. Det är läkaren som är här.
Ja.
Men hon kunde väl ha sagt något åt mig och frågat något, men inte. Och sen åkte jag hem. Och sen ringde jag upp doktorn därpå. Och då sa jag att jag lägger mig inte i någon korridor. Det gör jag ju inte. För om jag är så sjuk så jag inte vet vad jag är, då kan de lägga mig var som helst. Men inte som jag var då. Då jag mig där, i alla fall i en korridor.
Ja, det tycker jag var bra ord att resta hem, för det är förskräckligt att det ska vara så, tycker jag.
Ja, nu måste jag be Per berätta lite om Magnusson, någon historia. Den där om betningen till exempel.
Ja, just det. Det är inte dumt alls.
Ja, det var så att han skulle beta säd. Och det var ju ett lindrigt jobb, för jag hjälpte honom att väga till 50 kilo i var säck, i flera säckar då, så han skulle ha för dagen. Och det var ju bara att tömma det där och sen sätta igång tunnan så den gick, och sen fylla i en mugg sån här betningsmedel. Och så sitter han med klockan i hand i 5 minuter. Och så började jag tömma och fortsätta så bara. Men han tyckte inte om det där jobbet naturligtvis. Utan sen gick han och klagade till de andra gubbarna. Och sa då att nu är han för jäklig. Nu ska han förgifta mig med den fan, sa han.
Ja, okay.
Är det klart?
När du låg på sjukhuset.
Ja, jag var inne på återbesök en gång, för jag skulle ha en spruta i låret. Och det var en sköterska. Och sen var det väl troligtvis någon elev där inne. Och sköterskan skulle ju ge mig sprutan, och de stod på varsin sida om mig. Och då behagade jag att säga att och den här eleven, håll med handen. Och då sa syster, är Hellström rädd för sprutor? Inte det minsta, sa jag. Men jag tyckte hon kunde väl hjälpa till med något. Hon kunde väl åtminstone hålla mig i handen. Ja. Så ska jag börja med sig. Jo. Nu ska jag berätta om en sköterska in på lasaretten i Linköping. Vi har låg där en gång. Och vi var bara två på rummet där inne. Och vi hade för oss bägge två att den där, hon såg så sur och trumpen ut jämt. Så vi talade allt om henne ibland. Men så hade hon gett mig en spruta en gång och jag hade väl lite ont åt, men inte så mycket. Men när jag mötte henne i korridoren så haltade jag ju redigt på rackartyget, för hon skulle tro att jag hade ont åt. Och sedan när läkarna kom på besök en dag, jag tror det var en 3-4 läkare och några sköterskor, då lagade hon så hon kom sist i dörren när de skulle gå. Och då vände hon sig om åt min säng och gav mig en grimas. Och så haltade hon. Och när de väl hade stängt dörren, då sa min kamrat där inne: "Hörru, det är viss humor i den där flickan också."
Var inte så sur då.
Då var hon inte sur. Han hade bytt med den som körde bindan och låg, hade fått något fel på bindan och låg under och hamra och slog och svor. Och direktör Sveiberg, som var direktör för skolan då, kom dit och där såg inte Arvid där han låg under maskin. Utan som det var så sa direktören: "Snälla Johansson, svär inte så förskräckligt. Vad i helvete ska han göra då?" var svaret. "Ja, men det hjälper väl inte," sa direktör Sveiberg. "Det lättar för fan något," sa Johansson.
Ja, det finns så många historier från den där tiden. Nu ska Ella berätta om stadshussarna.
Det var nog på 20-talet förstås, när vi kom till Hovedtorp. Då tog jag en häst och så åkte jag till stan och handla. Och vad roligt det var. Ja.
Hade du fjädervagn eller?
Ja, och så hade jag fjädervagn. Och ibland hade jag en Tidaholmskärra med två hjul.
Hur såg de ut?
Har du inte sett det?
Tidaholmskärra har jag aldrig hört.
Har du inte? Jo, den fanns kvar. Så den sålde din nu häromsist i år, tror jag. Var det det? Jaha, i år har de sålt den.
Jaså.
Och det gick undan. Och samma när jag var i Västergötland. Då hade jag en 4-åring och körde. Och det var flera mil till Falköping och handla. Och jag körde då med. Och det gick hejvilt. Så var det en bonde hemma. Den där Andersson i Långnäs. Han sa sig så här i stan att: "Är ju med Ella," sa han. För att han mente det att jag kunde ju inte hinna med honom. Inte, för han hade ju en häst som sprang väldigt. Och jag hade en svart Lasse. Och då sa jag sig så här när vi kom ut om stan: "Nu du Lasse, ska du vara med." Och han hängde i åket med huvudet hela vägen. Så när vi tog av till stallet så sa jag: "Hej med dig Andersson," sa jag.
Vad sa Andersson då?
Ja, han bara skrattade. För han tyckte det var förskräckligt förstås. Och det gick, jag vet inte om jag var i backen ibland så fort gick det. Men jag var med i alla fall. Och jag behövde aldrig röra hästen. Jag bara sa: "Nu du Lasse, ska du vara med." Och det var han. Och likadant var det i Falköping när jag åkte dit. Och då tappade hästen i en sko. Och då kom poliserna när jag kom fram i stan. Så sa de sig så här att: "Ser ni att hästen har tappat skon och foten när hoven blöd?" "Ja, det ser jag," sa jag. "Men jag ska sko," sa jag. "Så vi upp hästen," sa jag till en smed. "Och sen ska jag sko innan jag åker hem." Och det gjorde jag. Jag fick bli hästen i hela stan och till en smed. Och han skodde. Och sen åkte jag hem förstås och det gick hejvilt. Men då var min make inte glad. Då var han ledsen för han trodde jag hade kört ihjäl mig. För att det tog för lång tid till sko med. Så jag har varit ut för.
Ja,
och vad det har. Ja, roligt var det ju. Och till kyrka åkte jag. Och så band jag. Det finns ringar i mun.
Ja.
Till binna. Och det band jag. Men sen ett tag, då satte de upp ett stall. Då fick en lin hästen i stallet där nere. Jag vet inte om det är kvar nu.
Är det inte de här bordarna som ligger nedanför kyrkmuren?
Ja, det fick jag lin då. Då fick jag lin där med. Och då hade jag en hel massa med fruntimmer med mig ifrån Hovetorp. Och då åkte vi till kyrka. Och det var inte var söndag, men då var det väl varann söndag vi åkte till kyrka. Och jag körde. Och det gick hejvilt. Det var roligt. Och då så sa rektor Ekman en gång nu, för jag talade om det där att jag körde. Och då sa han att, för då hade vi två hästar kvar. Och då sa han att jag har aldrig nekat fru Hellström till köra. Utan ta en häst och åk till stan var som helst, sa han, det går bra.
För det sa han. Hur ofta åker du till stan?
Nu?
Nej, jag menar förr, när ni hade häst och stadsskjuts.
Ja.
En gång i månaden.
Ja, säkert var en gång i månaden. Förstås.
Ja.
För att då skickade de ut varor på buss.
Ja.
Och sen skulle jag in med och betala det där var gång.
Ja.
Så det var då. Och då tog jag alltid häst. Ja, då tog jag häst. Ja, det var väldigt roligt. Vi hade några stycken. En heter Oddny. Den var också svart. Och en heter Vangborg. Och den var bläs.
Ja, men vad tog du in när du kom till stan? Då?
Jo, fick åka in där man handlade. In på en gård.
Ja.
Och där tog han, det var en gårdskar som var där. Och han tog hand om hästen.
Jaha.
Och sen var det bara att åka hem. Ja. När man hade handlat. Och gå till stan.
Var någonstans handlade du då?
På Svendéns. Det är väl Tempo.
Jaha, det minns jag, Svendéns.
Ja.
Så hade de en gård där innan.
Ja.
Då var det
ja.
Oh, ja.
Och sen när jag åkte till Sömmerskan uppe i Edsberga. Då fick jag linhästen i Edsberga. Ja. Och binnan där inne i det stallet frågade jag då. Men när jag var och provade klänningar och sånt. Och sen var det till att ut med hästen igen och sätta för. Men nu skulle jag inte kunna något sånt där för jag glömde bort. Då var jag van vid. Och en gång måste jag tala om. Då skjutsade jag upp till grusstuga. Då skjutsade jag en annan tant som hette Emma Engström. Och vi hade, jag vet inte, jag tror det var Lasse vi hade då. Och det var före då. Och det var så djupt och snö så jag såg inte en sten. Utan jag körde på den. Och där skärpte vi. Och då sa jag så här. Tro för sjutton, haka, spring inte någonstans nu så att vi ska åka med dig hem. Och då stannade hästen och vände sig om och tittade. Och då låg vi fastbundna vid sätet. Och där låg vi i snön och kravade på. Ja.
Riktigt. Du kravlade upp och satte sätet i
sätet. Ja, så jag gjorde i ordning sen och sen var det iväg igen.
Ja, som en fotsatt.
Ja, vi hade fotsatt och det var ju fotstånd. När sätet ramlade så fick vi alltid ihop på. Ja, vem var med.
Men hur är en sån där Tidaholmskärva? Hur såg de ut då?
Det var med två stora hjul.
Två höga hjul.
Det
hade vi i Bjerka också. Och vi körde ju mycket med kärvan.
Ja, det var väl det jag vet inte att vi kallades.
Ja, sen var det en gång. Då satt en gammal tant ifrån Karsnäs som hade varit hos doktorn. Och hon satt på varandra nere i flygel. Och de skulle komma och hämta ifrån Karsnäs så de kom inte. Och då tyckte jag det var synd med tanten så då frågade jag om hon ville jag skulle skjutsa henne hem.
Ja.
Och det var ju tacksam för förstås. Och då hade vi en hingst. En vit äppelkastad så där väldigt fin. Och då sa man, jag hade inte för det gjorde jag inte. Det gjorde Löpär tänker jag. Och då så fick tanten gå upp i den Tidaholmskärran. Och vad det gick förstås. Bort till Karsta så lämnade jag åt tanten och sen så åkte jag hem.
Har du aldrig varit med om det där skenade någon gång då?
Nej,
Det tycker jag skulle vara hemskt.
Ja, det är det nog, men jag hade ju, den han var väldigt snäll.
Var bjur.
Ja, det var bjur. Ja, vi var grannar bara. Och vad det gick förstås, det var så det blåste.
Ja, det är en krokig väg där, så det gick ju på ett hjul liksom.
Men hon var så glad att tanterna kom med.
Det var Kalles fru, Kalle Korsnäs.
Var det det?
Ja, det var det.
Hon hade ingen som bor i Korsnäs nu.
Nej, det ska jag kunna ha.